Hej och välkomna till Ordfront förlags alldeles egna podcast Ordfronten. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront, och idag ska vi träffa Alexandra Sundqvist som har skrivit diktberättelsen Tvångsamheten. Hej Alexandra, välkommen.
Hej och tack.
Det här att skriva en slags diktberättelse, för att vi har ju länge pratat om att du ska skriva en roman. Och sen så plötsligt så blev det en helt annan form för boken och för berättandet. Hur liksom kom du fram till att det var den här formen som är lite mer som nästan ett slags lång dikt med olika teman?
Ja, men det var ju en stegvis process kan man säga. Och man kan ju också säga att jag inte lämnade in vad vi sa att jag skulle lämna in. Men det tog... egentligen var det faktiskt så att när jag började skriva den här berättelsen så började jag i den formen. Mm. Bara som när jag testade mig fram. Men sen la jag bort den. Det var som att jag inte riktigt vågade, tror jag. Och sen så tog det ju liksom några år och många vändor innan jag kom tillbaka dit. Mm.
Och är det så att det är lättare att skriva på något sätt, om man säger att skriva i den här formen, att man blir mera koncentrerad och skriver bara om faktiskt det man vill skriva om? Om man skulle ha skrivit en mer episk, vanlig romanberättelse, vad är det som hade varit problem med det? Är det liksom att det blir för mycket dödkött och för mycket liksom, vad ska man säga, transportsträckor, vardag, mellanrum, miljö? Eller vad är det som är, varför valde du just det här?
Nej, men jag skrev ju ganska länge på en mycket mer klassisk samtidsroman. Men kände ju liksom att den blev lite överlastad och att jag ville lite mycket. Men sen handlar ju också romanen lite om att gömma undan och sträcka ut sina intentioner. Mm. Och så upplevde jag också att det temat då... En tvåsamhet som blir en tvångsamhet. Det temat, det blev ganska tungt och tunnrott. Eller tungrott. Och jag ville ju avtäcka någonting. Så att, det var en jättelång process. Men att till slut så var det som att jag tog lite den här romanen jag hade, och sen var det lite som att jag benade en fisk nästan. Mm. Och så började jag om från början, och så lät jag känslorna driva, att de fick komma liksom nästan, även om det finns scener och så här, men att de fick flöda fram på ett annat sätt. Ungefär så.
Nej, men för det känns ju också som när man läser Tvångsamheten att den känns ju så där omedelbar och på något sätt direkt. Alltså man känner ju att man är med i ett slags skede som blir väldigt akut. Alltså att man är med, det är lika akut den här inledande fasen av kärleksrelationen där allting är vackert och fint som den avslutande som känns mera tung och tvångsmässig, och när det blir liksom ett slags utnyttjande av huvudpersonen. Var det här enda sättet att skriva det? Att liksom få fram den här berättelsen, hade det aldrig gått att skriva om man hade gjort det mer i prosa? Alltså vanlig prosa?
Jo, men det tror jag nog att det hade gått att göra. Men jag ville ju liksom gestalta först, men just det där, en kärleksrelation som börjar som alla andra kärleksrelationer, där liksom allting är härligt och sådär, men som så småningom sakta över åren glider in i något lite mera helvetiskt. Och de sakerna det jag också ville få fram är att det inte är så tydligt vad som händer. Nej. Och då, utan att jag nästan ville skriva fram en slags långsamt smygande vardagligt våld som börjar med små detaljer som man kanske inte ens märker då, men som kanske blir betydelsebärande först när det finns ett, vad ska man säga, ett mönster. Mm. Och då tycker jag liksom att den här liksom dikt, lite mer rytmiska diktformen, den passar bra för det. Och sen tänker jag också att det här jaget liksom försöker bryta ner hela, lite oklart från vilken plats eller var jaget befinner sig när berättelsen börjar, men att det är ju också att även om den är skriven i en slags presens, så är det någon som liksom går tillbaka i tanken och försöker bryta ner allting och se var det börjar, och till och med på den nivån att den här manliga huvudkaraktären då, hans ögonfärg till exempel, bryts ner i de grundfärger som brun blir gult och rött och blått. Ja, nej men lite så. Ta det lilla på något sätt för att skriva det som blir det stora.
Men eftersom du inte hade skrivit egentligen, vad jag förstår, så är inte du att du har suttit och skrivit massa dikt i hela din liksom uppväxt, eller att det har varit ett, eller har det varit så? För det känns ju som att det här tilltalet som du har känns ju liksom också hela tiden väldigt naturligt, och att det liksom kommer nästan som en naturlig text, nästan ibland som en dagbok, fast det, alltså, det känns ju väldigt liksom nära på det sättet. Har det varit så? Har du suttit och antecknat, skrivit hela tiden i ditt liv, eller är det en, har du sökt dig fram till den här formen?
Jo, men det har jag ju. Och jag har ju skrivit väldigt mycket och på väldigt många olika sätt. Och alltid, även när jag skriver ju mycket så här journalistiskt och kritik, har jag ju... Alltså, jag tänker väldigt mycket på rytm även då, även om det är tidningstext. Men jag tror att... jag började skriva väldigt tidigt. Men jag kommer liksom också från en stor familj i Norrbotten med många syskon. Jag har 4 systrar. Det var liksom... Det var alltid väldigt mycket liv. Alltså även... Och de ställen det inte var det på, det var liksom i naturen, utanför huset eller på älven, i fjällen eller liksom i skrivandet, i det här egna rummet. Det var liksom där jag kunde, vad ska man säga, stänga in mig. Men jag upplevde aldrig att jag kunde göra det fast vi bodde i liksom ett hus och sådär. Det var så, jag vill också den med liksom, eller jag hör till dem som har lite, vad ska man säga, lite lugnare temperament. Alltså man är ju olika vad man behöver och sådär. Men så jag har liksom alltid skrivit. Men sen har ju också, har det varit en process. Alltså först innan den här boken skrev jag ju en fackbok till exempel. Alltså att man ständigt skriver sig fram till sitt skrivande. Även om man är en skrivande person eller försörjer sig på sitt skrivande. Ja men lite så.
Det var en väldigt stor skillnad också då, när du ändå är inne på, för du skrev ju en bok som heter Med ögon känsliga för grönt, en biografi över Barbro Hörberg. Är det en väldigt stor skillnad att liksom skriva det här eller att skriva en biografi över en annan person? Eller är det liksom någon typ av, är det samma sanningssökande? Vad är det som liksom driver berättandet? Är det lika eller är det stora skillnader?
Ja, men jag tror ju att det förenas på något sätt av att båda typerna är ett slags undersökande av någonting. Men med Barbro Hörberg-boken, då hade jag liksom... På ett sätt var det en mer... jag skrev ju den på kortare tid, mycket kortare tid. Jag hade också en tydlig... Ja, vad ska man säga, jag hade så här, men det här ska vara här och det här ska vara, alltså jag visste.
Ett typ ett synopsis, ja. Fast kanske inte utskrivet.
Ja, ja. Jo, nej, men till och med utskrivet. Ja. Men att det, man vet liksom, om man ska skriva någon människas liv, man kanske inte vet alla krokar man ska ta, men man vet var det börjar och var det slutar. Men i den här så, Då har jag liksom lite mer. Och också när man skriver journalistiskt, då är ju många andra människor inblandade. Man intervjuar, man sitter på andra platser, man sitter på Kungliga biblioteket, man träffar personer, artister som kände Barbro Hörberg. Så det blir också som en bok som skapas i olika rum och i, tillsammans med andra. Den här har ju varit lite mer att jag behövt söka mig djupare och djupare in i mig själv på något sätt. Och det är ju inte alltid kul.
Men när man ska skriva om det här ämnet som ändå är så pass vanligt, alltså misshandel, utnyttjande, att hamna i ett sånt där helvete, hur går man tillväga då? Har du försökt liksom läsa på om det här ämnet också? Har du liksom tagit in mycket runt omkring dig, hört historieberättelser?
Ja, nej, men jag tror att om man väl börjar fundera på den här typen av relation och hur den påverkar familjer eller vänner, eller alltså eftersom det är så utbrett också, att det, och också när man börjar förstå det här att det finns olika typer av våld, alltså jag personligen har jag tänkt att våld är liksom någonting ganska explosivt, alltså som på film, alltså att det kanske inte är att nej, men liksom, jag menar, man kan ju hindra andra människor på så många olika sätt, alltså utan att det behöver vara fysiskt, alltså man kan trycka ner folk, man kan gömma saker, alltså man kan kasta saker, man kan
visa, man kan att den andra inte har något värde liksom.
Ja, jo, men precis, och det kan man ju egentligen nästan koka ner till två ord som är kritik och kontroll. Och att såna här relationer handlar ju ofta om, eller relationer, men den här typen av beteende handlar ju oftast, eller det handlar ju om att på något sätt tillskansa sig makt på andras bekostnad. Och det jag ville skriva var en ganska så vardaglig skildring av hur en sån relation går till. För det finns så mycket stigmatiskt, tycker jag, att man ska vara på ett särskilt sätt för att utsätta någon. Man ska vara på ett särskilt sätt för att bli utsatt. Man ska inte veta bättre. Det finns så otroligt många stigman kring någonting som är väldigt vanligt. Det finns ju mycket så här statistik, men man säger ju att var fjärde kvinna liksom någon gång hamnar i en relation där det finns våld, och då kan ju det antingen vara fysiskt våld eller psykiskt våld, verbalt våld, och men jag tror att just det här verbala var jag också utöver, eller psykisk misshandel, att liksom försöka avtäcka det, för det pågår och pågår och pågår. Men grejen är ju också att, jag menar, om jag slår dig, Pelle Andersson, i ansiktet,
då det vore ju tråkigt.
Ja, det vore tråkigt, men då är det ju väldigt tydligt vad som händer. Men om du gömmer min jacka när jag går härifrån, alltså då kan ju vem som helst ta tag i den. Nej, men jag menar, nu tog jag dig bara som exempel för att du var här, men du förstår.
Absolut. Och det är mycket sånt som just den här boken liksom kretsar kring. Väldigt många små steg, massa saker som man också på ett sätt skulle kanske kunna avfärda. Om det var nu så att det var jag som var en förövare, så kan jag hela tiden liksom hävda att ja, men det där var ju bara ett misstag. Det där var inte mitt fel. Eller, alltså nästan som att man lever i en slags ironi. Alltså en värld som inte är sann. Och så man också pratar om gaslighting och sånt där.
Ja, men precis. Och du är överkänslig. Eller nu är du paranoid. Eller det där ligger hos dig. Eller...
Precis.
Vad som helst. Och jag menar, hör man det tillräckligt många gånger att du inbillar dig bara, då tror jag ju absolut att de flesta människor, alltså om någon säger det med sån emfas också, då eller sån i alla fall, ja, då tänker jag så, ja, men jag inbillar mig nog bara. Alltså, det tror jag de flesta gör.
Och det tror jag man har vill visa att det är ganska många också exempel, även väldigt, alltså i vanliga såna experiment i sociala miljöer, hur man kan få folk att gå med på någonting som är fel fast man vet innerst inne att det är, alltså, vad som är rätt och fel.
Jaha.
Alltså att man kan liksom med grupptryck och annat få folk att uppge, alltså ge upp idén om vad som är sant och verkligt.
Ja. Jo, men och sen så, jag har också läst om någon sån här forskning där det visar sig att om man är väldigt gåpåig, då backar. Alla backar. Det är liksom den instinktiva reaktionen i ett rum, att man backar. Tar ett steg tillbaka och är lite så här, men, ja, men jag kanske sa något för er. Jag kanske var lite otrevlig. Eller, ja, men precis. Men sen är det ju också, en annan aspekt är ju också det här med att den här typen av beteende som jag skriver fram, det sker ju också när man, eller som vanligtvis när ett par är ensamma. Ja, det finns liksom precis. Ingen som kan validera på något sätt det här som blir lite skevt. Och då tänker jag också så här, eller som nu till exempel när det står mycket om Marilyn Manson eller vad det nu kan vara, alltså någon rockman sådär som, det har ju stått om många.
Det har varit mycket MeToo. Liksom.
Mycket MeToo, men också mycket sådär att det kommer fram historier där omvärlden har hållit riktiga rötägg om ryggen. Och det har liksom varit, de har liksom fått bete sig som de har betett sig. Och jag tänker att det också finns en aspekt i det där, om man redan ifrågasätter sitt eget, på sätt, sin egen syn på relationen och alla andra tycker att man har värsta toppenkillen. Då tänker jag att det också är något kring det där, att så här, ja, den här förvirringen som uppstår blir så total.
Ja, och särskilt har det ju varit så länge att det finns ju, man har accepterat så många dåliga relationer och att män är som män är, alltså det finns ju så många sådana diskussioner och förklaringar och så där kan det vara och stå ut, det blir bättre sen, alltså det finns så många sådana, och jag menar det visar väl hela MeToo att det finns ju så otroligt stort utrymme då för män att spela alltså det finns väldigt stort utrymme för dem att begå övergrepp, alltså psykiska, fysiska, alla möjliga övergrepp utan att liksom bli avslöjade, för att det ingår i någon slags manlighetsbild.
Ja, ja, men uppenbarligen. men det känns ju som att det...
För du gör ju även det i boken. Du nämner ju även andra som har varit utsatta. Människor som har varit utsatta, eller hur?
Ja.
Du,
ja. Ja, men,
och det är ganska kända liksom, misshandelsrelationer, eller vad ska man säga, utnyttjande relationer.
Jo, nej, men det är ju bland annat sådär tre eller fyra beroende på hur man räknar dikter, eller fem kanske till och med, som handlar om Ronnie Spector till exempel.
Precis.
Och hon har skrivit tillsammans med en man som jag har glömt namnet på, men hon har skrivit en jättefin memoar. Som handlar om hela hennes musikliv då, alltså dels början och sen när hon och hennes Deronettes börjar jobba med Phil Spector som hon senare gifter sig med då, när hon är väldigt ung, men att också att hon beskriver på något sätt hon beskriver liksom den där relationen, hur hon tycker att han är så gullig och mjuk och kort och härlig liksom i början och som en liten hundvalp typ alltså, så här, totalt ofarlig, och hur åren går på något sätt och hon blir mer och mer instängd i det där huset och som de bor i, någon så här 22-23 rums villa, och också och han hade ju till och med personal där som var tillsagd att hon inte skulle lämna området, men den, just den boken beskriver så bra också att det behöver inte vara våldsamt för att det ska bli det där nedmalandet. Alltså att det där hur att liksom utöva kontroll gång på gång på gång i små och stora situationer, hur man hur hennes motstånd till slut nöts ner, och så blir man liksom rätt, eller hon då, rätt inställd på att bara klara dagen.
Mm.
Men och också att hon, och den här boken är ju liksom skriven när hon har, ganska många år efter att hon har tagit sig ur det där. Men hon har, blir ju liksom aldrig samma person. Alltså,
nej.
Alltså vilken katastrof det på något sätt kan vara. Och också att man ofta likställer, det kan ju vara olika problem. Men man kan ju få, om man säger att man lever i en sån här relation och sen ändå lyckas man ta sig ur den. Att man kan få rätt, ja men liksom, man är redan utbränd, eller alltså man börjar ta, hon till exempel skriver väldigt mycket om hur hon, alltså hon står inte ut liksom i det där huset, så hon börjar supa rätt rejält och hamnar i en så här beroende spiral som tar väldigt lång tid att ta sig ur. Ja, att det liksom, och var vill jag komma med den här utläggningen, men att det, jag tror att också att om man har varit med om en sån här relation, man blir inte av med den.
Nej. Men är det inte ofta så också att det är så, just det här, för det första kan man ju undra varför man vill ha den här kontrollen. Det måste ju bygga på att man som förövare har någon slags, måste ju finnas något stort hål igen där man vill liksom på något sätt kontrollera en annan människa. Men det märkliga är också, tycker jag, att de här, nästan allas beskrivningar av den här typen av förhållanden handlar alltid om att någon sakta men säkert försöker ta självkänslan ur den andra människan.
Mm.
Alltså det är så, och sen så blir det på något sätt, eskalerar det här våldet.
Ja. Jo, men av våldet också, det, jo men precis, man brukar ju prata om det, nu har jag ju läst på mycket också, men man brukar ju prata om det som att det finns en inbyggd upptrappning.
Mm.
Och det kanske börjar med någon liten kommentar som man är så här, men som någon, man säger tyst med dig, alltså något precis. Man kan säga liksom en dålig dag, och så men att det är liksom steg, alltså att det är som en trappa typ, och sen också att ja, men att det kan vara, alltså jag menar folk kan leva ihop i 20 år innan det blir något våldsamt. Men att det också handlar om att få kontroll, alltså det finns vissa triggers, så att få ett barn ihop kan tyvärr vara en sån trigger,
eller
kvinnan blir gravid, alltså någonting som förändras, något som ändrar den befintliga maktbalansen, så det finns såna hög risk på den här stegen, graviditet eller att föda ett barn. Det är två sådana saker, att bli mer framgångsrik än sin man. Alltså, det finns vissa sådana, vad ska man säga, katalyserande saker.
Tror du att alla, om vi ska spekulera lite där, är det så att är det här då en avspegling av ett liksom redan från början ojämlikt samhälle som gör att det blir så här? Alltså att en man, för vi gör, om man nu skulle försöka förstå de här männen, vad är det som gör att man hamnar i den där? Är det för att som man så klarar man inte av att inte ha makten, inte kontrollen, att vara då i status då under sin fru eller kvinna eller så? Vad är det?
Alltså jag tänker att det finns något, du har ju i den här boken så, eller du har i alla fall, du kanske har ändrat dig, men du har ju en som är din, som du brukar säga är din favorit.
Ja.
Som heter Miniatyr.
Mm.
Och det är ju en väldigt kort liten dikt, och den går så här: du är inte ond, men du får andra att krympa i skuggan av din litenhet. Och jag tänker att det är något i det, att just det, att liksom tyvärr vara så osäker men göra allt för att det inte ska märkas.
Mm.
Så att jag tänker att det finns ju många som är liksom bättre experter på liksom vad man ska göra åt det än jag. Men jag tror att det handlar mycket om det där med självkänsla. Att man, för jag menar en vad ska man säga, en person som är stark i sig själv låter ju andra flyga. Mm. Eller liksom, de kommer tillbaka. Eller alltså, det är ju också det som är att leva tillsammans.
Och känna tillit till andra.
Ja, när man att utvecklas tillsammans. Och jag menar, ingen vill väl att livet ska vara precis likadant hela tiden. Alltså, att nej, men livet handlar ju om att växa, tänker jag. Själv och tillsammans. Men att det kan vara något i den där förändringen som är läskigt, tror jag. Om man har en lite skör kärna. Sådär, om man inte känner tillit till andra. Helt enkelt, ja.
För det känns ju också som att det kan vara, eller jag vet inte om det är vanligare, men den hela här MeToo-apparaten, den har ju briserat i väldigt många. Kulturmannen har vi ju fått lära känna. Jag tror att det är många just inom kultursektorn, alltså att det är just den drar till sig människor som vill synas, vill få en plats, vill få ljuset på sig, och därför egentligen kanske har en svag självuppfattning eller självkänsla, och sen att det vi hittar fler av den här problematiska typen bland konstnärligt skapande människor, om vi får vara lite elaka mot den gruppen här.
Ja, men så är det väl också så att sådär, kreativa människor, de drivs ju av någonting liksom. Alltså så, och det kan ju vara allt möjligt, men också ångest ja, men sådär att skriva sig hel. Den kan det finns en del män som har gjort genom historien.
Absolut.
Men det jag tänker att man ska säga också är ju att jag ville ju, när jag skrev den här boken, då ville jag ju liksom inte fokusera allt för mycket på mannen ändå.
Nej.
Utan att hela tiden hålla den här berättelsen inom jaget. Och också skriva fram ett liv som kanske inte blev som det var tänkt, men som ändå innehåller fina saker på sidan av. Liksom.
Ja, precis.
På sidan av det här.
Och boken har ju flera teman också. Det finns ju samtidigt någon typ av tema om världen utanför det här. Och liksom vad som, att världen samtidigt också på något sätt krackelerar eller går sönder. Varför var det viktigt att ha med flera delar?
Nej, men jag tänker ju liksom att naturen är ju på något sätt, det är ju så här lite skådeplats eller scenrum i den här boken. Men det är den ju överhuvudtaget i vår existens, även om vi liksom glömmer bort det ibland, och så går man runt som här till exempel utanför Ordfront. Vi har alla de här husen som man kan liksom, man kan glömma bort det lite på något sätt. Man måste liksom verkligen titta upp om man ska se
himlen.
Nej, men så jag ville använda mig av naturen, både för att den har liksom allt det existentiella. Sen så är den ju liksom fantastisk på så många sätt, men också själv så tror jag att jag har känt att själv kan jag liksom sakna så där, när man bor i staden, att jag kan sakna naturen var på något sätt så där. Eller till exempel när jag växte upp, det var där vi var. Och det var där man var utan. Om man ville komma bort från vuxna, då var man liksom utomhus och åkte skoter och sånt där. Och det var liksom en känsla av att världen på något sätt var öppen. Men också att den alltid skulle finnas där. Och där uppe så där, där det är så mycket skog och så mycket vatten och så mycket forsar och så mycket allt. Det fanns liksom ingen känsla av att det var ändligt.
Nej.
Även om, och det tänker jag att vi tänker mycket på nu, sådär, vad vi gör av alla våra resurser, liksom känslomässiga såväl som naturresurser. Men sen så tänker jag också att det finns någonting, att också naturen i sig spelar ju olika roller genom boken och också i gestaltningen av allt från liksom förälskelsens vår på något
Precis.
Sätt som verkligen får blomma där i början av boken till något mer höstigt, jordigt, tungt och fuktigt som är då bokens, vad blir det, fjärde del. Och att det finns någonting i det där växa och vissna.
För det kan man också känna att personen, huvudpersonen i boken tittar ju liksom ut eller ser, alltså det finns ju också gator som du beskriver här, eller motorvägar som skär igenom och alltså begränsar och stänger in. Eller liksom att det finns ju en modern arkitektur, eller vad ska man säga, alltså en stad helt enkelt, och att det är motsatsen till den plats huvudpersonen kom ifrån.
Ja, men precis. Mm. Och det är ju något med staden, tycker jag, alltså också ju äldre man blir först. Så.
Också ett slags tvångsamhet att bo här i stan.
Ja, gud, ja. Nej, men att det är något med, ja, men liksom att tankarna liksom trasas sönder lite. Mm. Alltså jag brukar tänka på att det är lite som att, alltså så här, där är mycket trafik, till exempel som om man går ganska, om man går ut från stan och så går man, får man gå under Essingeleden, då kan det vara liksom lite som att trafiken bryter verkligen tankarna, som att de vore liksom, om tankarna var en gata så blir de istället en kullerstensgata. Alltså det blir som att det allt som händer och låter och luktar och så, det kan stjäla mycket uppmärksamhet, tycker jag. Men det handlar ju också såklart om vad man har för grundkänslor. Alltså jag menar, om jag var född här, då kanske jag skulle tycka att det var skithärligt.
Mm.
Fast det, ja.
Precis. Mm. Nej, men det är väl också så att ibland kan man ju också fundera på om det skulle vara läskigare att vara ensam med sina tankar ute på fället än att vara ensam med sina tankar i stan. För där bryts de och fragmenteras och bryts upp, och man slipper tänka fullt ut. Eller?
Ja, jo, nej men, och, nej men precis. Nej men, och det intressanta är också att alltså naturen är ju inte heller bara, alltså jag har någon slags bild av att när jag var barn så var den liksom någon slags trygghet. Mm. Och jag har liksom mina bästa barndomsminnen i fjällen, men jag har ju också mina största rädslor där. Mm. Alltså att naturen kan vara liksom så obarmhärtig. Alltså med vi bodde till exempel väldigt nära ett så vattenkraftverk där liksom dammarna öppnades. Vi bodde bredvid vattenkraftverk. Dammarna liksom flera meter höga dammar liksom öppnas på våren, och då är liksom bada lika med att tack och adjö liksom. Mm. Eller köttfärs sa man att man blev. Men alltså, men också det här med liksom att en jock kan liksom bara bryta sig loss och bara åka ner på våren ner för fjällen. Alltså det var också många som dog sådär då. Jag vet inte hur det är nu, men just det där att det både var liksom förskräckligt farligt och jättehärligt på något sätt. Men också nu med pandemin så kan man ju tänka att det på något sätt det blir ju väldigt tydligt att man ska inte vara för länge med sina egna tankar på något sätt. Nej. Alltså det blir ju lite mer som att vi blir som öar, att man inte träffas och sådär.
Ja, det är intressant, för när du pratar om naturen så det är ju som att du beskriver någon slags kärleksrelation också. Det är både underbart och så livsfarligt på sätt. Att det kan vara
både. Som tur var det ju inte alla kärleksrelationer.
Nej.
Gud, det skulle vara utmattande.
Nej, men jag kan känna igen det där också. Jag är ju ibland i Tornedalen, och när man ser en sån liksom, du vet, islossning. Alltså det är ju så kraftfullt, och man blir ju nästan rädd. De sveper ju med sig allt om det går fel liksom. Det är inget som står emot.
Nej.
Men så kan ju också då, det är ju som du beskriver även i din bok, tycker jag, med kärleken, att det är ju inget som det tar, just när den griper tag igen, så är det ju också någonting väldigt väldigt fantastiskt.
Ja.
Som är också väldigt kraftfullt och nästan läskigt, även när det är bra alltså. Mm.
Jo, nej men precis, nej men så är det ju, och det är ju något, vad ska man säga, liksom nästan förbrännande i själva förälskelsefasen. Mm. Som sen liksom, om vi ska fortsätta med de här naturreferenserna, men någonting som mojnar liksom efterhand, och så lägger det sig lite liksom, man har sin lilla eller på något sätt man är två men man har sitt eget och sådär. Men vad händer om de gränserna inte upprättas?
Mm.
Eller om de förskjuts över tid? Sådär.
Ja. Ja. Kanske är bra att avsluta där faktiskt. Jag tycker vi har pratat om ganska många saker om din bok, Tvångsamheten. Tack Alexandra Sundqvist.
Tack.
Tack för att du har skrivit boken Tvångsamheten och för att du kom hit till Ordfronten. Ha det så bra. Hej.
Hej.